Ni lyssnar på Radio Tyrelse och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag med mig en person till studion som har varit här förut. Och jag tycker att det är jättekul att få prata med dig. Välkommen Yvonne Sternberg-Taubert.
Tack ska du ha. Hur kul att vara här.
Ja, och jag har sett dig och din man i tidningen några gånger under de sista ett och ett halvt åren.
Jaha, jag tror det var min man kanske då.
Fast den första bilden så var det faktiskt, där var du med.
Ja, det var jag. Ja, jag har också förekommit på en bild. Ja.
Jag såg dig i Tyresö Nyheter.
Ja, vad kul.
Ja, varför fanns du med i en tidning? Och varför känner väldigt många till din mans namn, Björn Taubert?
Ja, han är ju distriktsläkare och var med och startade Folkets vårdcentral här i Tyresö.
Ja, och det är ju fantastiskt för att vi har haft så ont om vårdcentraler.
Ja.
Så ni var ju extremt välkomna. Alltså, folk var verkligen glada att det kom en till vårdcentral. Mm.
Och vi behöver ju verkligen
vårdcentraler.
Och tyvärr så har ju Riddan stängt.
Ja.
Så nu behöver vi en vårdcentral igen.
Ja, exakt. Ja, och den ligger så bra till också. Jag tror vi pratade lite grann om den förra gången när du var här. För du hade inte startat den ännu.
Nej, då var det mer på planeringsstadiet på den tiden.
För de som inte vet, var ligger eran vårdcentral?
Ja, den ligger precis vid bredvid till vänster om Kronans apotek.
Ja, var inte det gamla polisens lokaler från
början? Jo, det stämmer.
Först var polisen och sen Folkets vårdcentral.
Ja.
Och du har varit här förut, men då pratar vi inte om det, utan då pratar vi om din hälsoresa.
Ja, precis.
Ja.
Min hälsa från ganska sjuk person med diabetes typ 2 till att bli sprut- och medicinfri.
Ja, det är fantastiskt.
Ja.
Och jag visste inte om det förrän jag blev kompis med dig på Facebook och då såg jag att du var aktiv i olika såna här Facebookgrupper.
Ja.
Det finns stora Facebookgrupper som ägnar sig åt hälsa.
Ja, precis. Jag är med och modererar smarta diabetiker bland annat.
Ja.
Och sen är jag ju medlem också i Diet Doctor.
Precis. Ja. Och vi kan ju ta lite kort för de som vill lyssna på hela programmet, för då berättar du egentligen om dig själv och hur du liksom hela resan. Ja. Då pratade vi jättemycket om det, men du kan kort i alla fall berätta vad var din resa från sjuk till frisk?
Ja, jag fick min diagnos 2003 och då hade jag varit med stor sannolikhet sjuk i många år innan.
Mm.
För det är ju så med, det är ju många som inte vet om att man har det, för de här symptomen är väldigt smygande och lömska.
Mm.
Men 2003 då sökte jag hjälp. Och det var min man då som tyckte att jag skulle gå och testa mig. Han undrade om jag hade diabetes.
Mm.
För då hade jag varit så trött och törstig och behövde springa på toaletten hela tiden och kissa. Och, jag var komatrött hela dagarna, kunde sova egentligen 24/7.
De första tecknen på diabetes är väl just att man är törstig och kissar mycket.
Ja. Och du vet, det är en sån här törst som inte går att släcka. Det spelar liksom ingen roll om du dricker en liter vatten. Efter en minut är du lika törstig ändå.
Mm.
Men det är inte alla heller som har så tydliga symptom. Utan det kan vara att man är trött, man är på dåligt humör.
Mm.
Man kan ha ont i muskler och leder. Alltså det kan vara, man kan ha eksem. Ja, det kan vara så andra så här diffusa symptom. Men i alla fall, där när jag fick diagnos så fick jag ju panik. För jag har ju jobbat mycket inom sjukvården.
Ja, du är undersköterska. Ja, och du har jobbat många år.
Många herrans år. Säkert 25 år eller någonting förut.
Mm.
På både sjukhus och äldrevård och sådär. Så att jag visste att så småningom så kommer mina fötter att amputeras. Mina njurar kommer att bli förstörda. Jag kommer bli blind. Om jag inte hittar en lösning.
Mm. Vad är det första man får? Man får metformin heter det, va?
Ja, jag fick ju metformin och så efter ett tag så funkar ju inte det.
Nej.
Alltså det här är ju progressivt. Så, och det vet ju alla som jobbar inom sjukvården. Att om man inte gör stora livsstilsförändringar så är det här en progressiv sjukdom.
Mm.
Så att det blir bara värre och värre. Så man börjar med metformin och sen börjar man med andra mediciner. Och sen kan man Till slut får man insulin. Och insulinet måste hela tiden höjas.
Man tar insulindosen. Man tar en spruta alltså själv?
Ja, precis. Man får helt enkelt reglera sitt blodsocker då med hjälp av externt insulin.
Så började du också?
Ja, precis. Och sen till slut så blev jag så desperat så att jag tänkte, men gud, vad ska jag göra? För hur jag än motionerade och hur jag följde kostråden,
ja,
så blev jag bara tjockare och tjockare och fick sämre och sämre blodsocker.
Ja. Det är det som man säger, livsstilsförändringarna. Ja. För att min man har ju också haft diabetes. Ja. Eller har, det som diagnos. Ja. Men har haft samma värden i 20 år. Men han fick ju också att man skulle äta massa gånger om dagen. Han följde alla de där råden i början. Precis. Tills han också ändrat sin kost.
Ja, samma här. Och jag märker i den här gruppen smarta diabetiker. Vi har ju sammanlagt 3000 medlemmar.
Mm.
Vi är uppdelade i två grupper. Där är erfarenheten. Det spelar ingen roll om du följer rekommendationerna. Det går käpprätt åt skogen till slut. Alltså du kämpar mot jättestora krafter.
Mm. Du är alltid hungrig.
Ja, precis. Alltså när man äter kolhydrater, då får man ett insulinpåslag. Och är det någonting man blir hungrig av, då är det insulin.
Mm.
Så till slut så gjorde jag faktiskt en gastric bypass-operation.
Ja, just det.
Mm. Några år senare. Och så trodde jag problemet var i världen. För min diabetes försvann i blixtsnabbt.
Ja, för du gick ner i vikt.
Ja, jag gick ner jättemycket vikt. Och fick perfekt blodsocker. Blev jättepigg och tänkte, nu vad härligt.
Ja.
Men sen, efter flera år. Så fick jag dels svår vitaminbrist. Och blev jättesjuk. Och sen så kom ju diabetesen långsamt tillbaka också.
Den kom tillbaka. Men, och din övervikt, kom den tillbaka?
Jajamän.
Fast du hade bortopererat delar av magen alltså?
Ja, för är man insulinresistent så måste kroppen hela tiden producera mer och mer och mer insulin. Ja. Och insulinet gör dig tjock och hungrig.
Tjock och hungrig, mm.
Så det är tillväxthormon. Så det blir som en ond spiral. Så man äter och så får man mer insulin på slag. Och man äter och mer insulin. Mm. Och så får man inflammationer i kroppen.
Mm.
För insulin är också ett kraftigt inflammationsdrivande hormon.
Mm.
Så ja, det var ju som en riktig mardröm kan jag säga.
Mm. Men då hittade du en bok som du började läsa tror jag va?
Ja. Det var så lustigt för jag köpte den här boken. Och så stod den och dammade i bokhyllan. Och sen så var jag hos en läkare som sa att nej Yvonne, nu, det här funkar inte längre, nu måste du börja med insulin.
Mm.
Och då sa jag till min läkare, glöm det, sa jag. Du kan boka om en ny tid om en månad,
för
nu ska jag gå hem och göra någonting, sa jag. Så tog jag fram den här boken i bokhyllan. Och det var Låt bönor förändra ditt liv. Och där tipsar de om smarta diabetiker. För det är han, en av grundarna som har skrivit den tillsammans med en annan författare.
Det är en svensk kille?
Ja, det är en svensk kille. Och han har ju gått den tuffa vägen. Han är ju typ 1-diabetiker.
Ja, just det. Du är det typ 2. Det är det man får får diabetes när man är äldre. Mm.
Och han har ju blivit blind till och med. Genom att följa då kostrekommendationerna.
Mm.
Så att han startar den här när han upptäckte hur fantastiskt fint blodsocker han fick. Med den här lågkolhydratkosten.
För det är också häftigt. Man kan ju mäta sitt blodsocker hela tiden va? Som patient har man ju koll på sitt blodsocker.
Ja, särskilt ätterna. De har ju ofta så här mätare som sitter på kroppen.
Ja.
Så att de får ju signaler, meddelanden på mobilen när det är dags att göra någonting åt det.
Mm.
Men han har ju bättre blodsocker än friska människor skulle jag våga påstå.
Mm. Mm.
Han har helt normalt blodsocker dygnet runt den här killen.
Mm. Och det ni har egentligen gjort, det är framförallt ta bort allt socker och vitt mjöl framförallt i de två värsta grejerna.
Och
va?
Stärkelse.
Stärkelse.
Vi äter inte potatis, vi äter inte makaroner, vi äter inte ris.
Nej.
Vi äter inte söta frukter.
Nej.
Och inte mjöl. Alltså vi fokuserar på att äta mat som inte har gått igenom fabrik.
Just det. Mm.
Alltså vi äter fina fetter.
Fina fetter är smör.
Smör, ja. Olivolja.
Ja, men inte fröoljor va?
Nej, det undviker vi eftersom det är omega-6 i som är inflammationsdrivande.
Ja.
Och sen försöker vi äta mycket grönsaker som växer ovan jord.
Mm. Inte morötter, potatis och sånt, nej.
Alltså ja, det beror på vad man har för mål. För att i början, då åt jag ketokost. För då ville jag gå ner väldigt mycket vikt och vara i ketos.
Mm.
Och då kan man bara äta max 20 gram kolhydrater per dag.
Ja, det är som man så börjar. Det är en slags start också, man ser resultat också.
Precis,
va?
Ja, och det är så man avfettar levern.
Okay.
För att levern är full med fett på nästan alla som har diabetes typ 2 initialt.
Mm.
Men om man börjar med den här kosten så börjar man avfetta levern genom att inte tillföra stärkelse och socker.
Mm.
Och det går ganska fort så blir den avfettad och blodsockervärdet börjar sjunka.
Ja, för det på några veckor så blir man mycket, mycket bättre.
Ja. Och jag var ju så drastisk att jag gick hem och åt ingenting på en vecka. Ingenting alls.
Men det
jag drack bara vatten i en vecka.
Det heter fasta.
Precis.
Och, ja, men det är väl också någonting.
Det tog 6 dagar för mig.
Ja.
Och sen plötsligt droppade mitt blodsocker till normala värden. Mm. Och då hade inte jag ätit någonting. Och det så lång tid tog det för mig. Mm. Att avfetta min lever, antar jag.
Okej. Mm. För att det har man också visat. Jag är också intresserad av hälsa. Jag är inte lika duktig som du på det här. Men jag läste bland annat de här blå zonerna. Där man kollar upp varför människor lever väldigt länge.
Mm.
Har jag läst om dem?
Nej.
Det är någonstans utanför Japan, utan Italien. Där folk blir, många blir över 100 år.
Ja.
Så då tar de reda på vilka gemensamma faktorer de har.
Ja.
En sak var bland annat, de har aldrig haft överskott på mat.
Mm.
De har ibland svultit, kan man säga. De har haft ont om mat.
Ja. Naturlig fasta.
Naturlig
så
fasta.
Har människor i alla tider levt.
Ja. Ja. Och de har ätit väldigt mycket sån här, det som naturen ger. Mm. Det vill säga lokal gröda.
Ja.
Det som har funnits då.
Mm.
Och de har dessutom något annat positivt. De har också ett socialt sammanhang och ett uppgift. Så det är liksom, de är fåraherder även när de är 95 år.
Mm.
Och utan dem så skulle inte få den. Ja, så här, så att de lever liksom fortfarande lite samklang med naturen.
Ja.
Och att just det att de inte äter så mycket, det är tydligen inte speciellt farligt. Vi tror ju att vi dör om vi inte äter på 3 dagar.
Men det är ju så, om man går på en vanlig normalkost, alltså en kolhydratkost, då har man ju glukos som drivmedel.
Mm.
Om man äter som jag, då har man ju fettsyror som drivmedel. Och har man glukos som drivmedel, då måste man fylla på hela tiden.
Mm.
Men har man fettsyror som drivmedel, då kan du vara pigg i flera dagar.
Just
du behöver inte äta. Jag äter inte alla dagar.
Nej.
För att jag är inte helt enkelt lite hungrig.
Nej. Och nu har du schyssta värden och blivit av med några av dina följdsjukdomar.
Ja.
Och det har väl, för jag följer er i den här. Jag är inget bra på att laga mat. Men vi har gjort det livet väldigt enkelt för oss. I och med att vi också äter låg. Jag ser till att inte ha de här osunda grejerna hemma. Så jag har inget socker.
Mm.
Jag har inget vitt mjöl. Så att det går inte att äta dåligt.
Nej.
Så att vi äter väldigt tråkigt, kan jag säga. Det här är inte min bästa gren. Men vi mår ju mycket, mycket bättre när vi inte äter fel grejer.
Mm. Mm.
Och det jag tänkte också nu när vi liksom är i covid-tider, där vi har pratat jättemycket liksom riskgrupper. Ja, och då har riskgruppen framförallt var äldre människor, de som har dött. Jag tror medelåldern på de som har dött väl 84, tror jag det var, eller någonting sånt där. Men det man kan läsa om man läser statistik, det är också de stora riskgrupperna. Det är de som har de här metabola sjukdomarna.
Ja.
Höjt blodtryck, diabetes, övervikt.
Ja.
Och de klarar ju inte alltid covid.
Nej, precis. Och det vad jag har läst mig till så behöver det inte handla om sådär jättemånga överflödskilon heller. För att man ska liksom börja platsa in i riskgruppen. Och jag har tänkt mycket under den här covid. I Storbritannien, där har man en fantastisk hjärtspecialist som är superengagerad i det här.
Som har skrivit en bok.
Ja, han håller på med något som kallas för Pioppi-diet. Och han har gjort en film som man kan se på Netflix, tror jag. Men han propagerar väldigt mycket. Jag skriver mycket artiklar, blir intervjuad i tvn. Och berättar om hur snabbt man kan ta sig ur en riskgruppssituation.
Mm.
Genom att bara ändra vissa grejer.
Mm.
Och de flesta människor, för det är det också som jag vill förmedla. Att, jag har ju alltid jobbat med fetma och provat alla dieter i hela mitt liv.
Mm.
Och alltid misslyckats. Och gått upp några pannor till. Så jag är liksom bantat sedan jag föddes, känns det som.
Mm. Och det tror jag många av oss
tjejer,
alltså, i och med att kvinnoidealet idag är ju smal.
Precis.
Så att alla vi vanliga som då äger några kilo mer, försöker få gå ner de där kilo. Ju mer vi anstränger oss, desto tjockare blir vi.
För det här, den här kosten som jag är inne på nu, det handlar inte om att svälta sig. Det handlar inte om att ligga och drömma om alla möjliga maträtter och sånt man inte får äta.
Nej, jag vet.
Utan kroppen blir så lugn efter några veckor. Det man, och i början känner man nästan så här euforisk. Mm. Och man blir så klar i huvudet och pigg. Mm. Och det påverkar också konstigt nog ens känsloliv. Mm. Alltså en sätt att uppfatta omvärlden på. Alltså det låter hur konstigt som helst.
Mm.
Så att det här är inte som en vanlig diet där man ska plåga sig och visa så kallad god karaktär.
Nej.
Utan det här är att börja äta det som vi människor i nästan alla tider har ätit.
Just det. Mm. Och vi är biologiska varelser som är gjorda igen. Vi är inte gjorda för att äta den här mängden vi äter.
Vi ger inte ens schimpanser den här maten vi sitter och slafsar i oss själva. Nej. För det skulle man kalla för djurplågeri.
Ja.
Så man ger ju aporna mycket mer. De får inte äta hur mycket bananer som helst. Alltså det är godis för dem.
Uh-huh.
Man ger dem en helt annan, alltså mycket mer hälsosam kost.
Mm. Och det är samma sak nu tycker jag med, jag har ju ett barnbarn som är snart 2 år. Och då, det lär man föräldrar idag att de ska inte ge barnen socker i början.
Mm,
så att, och nu har de ju på Coop nere i centrum så här sockerkollen. Så man kan kolla på barnmatsburkarna. Om det är grönt plupp, då är det okej. Okay, då är det lite socker. Är det rött ska man inte äta eller ge det. Och det gör ju det att de är ganska duktiga på att ge. Och hon har, alltså mitt barnbarn vet ju inte ens vad socker är. Hon har inte, någon gång när hon fyller år fick hon lite tårta. Men annars så blir hon ju glad av hallon vill hon ha.
Ja.
Ja, men det är det godaste hon käkar.
Ja, det är ju bra. Bär är ju jättebra. Ja. För annars så tänker jag att det finns många barnmatsprodukter som är fulla med dolt socker.
Som vad då tänkte jag?
Som de här purégrejerna som brukar vara. Ann Fernholm har skrivit mycket om det här. Hon är vetenskapsjournalist och väldigt engagerad i de här frågorna. Hon har skrivit mycket bra böcker. Ett sötare blod till exempel.
Ja. Men du menar med klämmisarna?
Ja, klämmisarna. Där häller de i druvsockerkoncentrat. Alltså druvjuicekoncentrat.
Några av dem är okej.
Ja,
det finns några märken som är okej.
Det är nog mycket möjligt. Men det gäller att vara superobservant. För att fabrikerna, de lurar i oss socker.
Ja.
Och jag till exempel, jag upptäckte, jag började köpa också kött från en ekogård.
Mm.
För jag är rätt noga med vilket kött jag äter. Och då beställde jag bacon. Och jag blev jättebesviken. För det där baconet smakar inte bacon.
Nej, de hade toppat i socker.
För det var inte socker där i. Alltså det här är en ren produkt. Så när jag steker det, då får man inte den här knapriga stekytan.
Nähe.
Som man får i det här vanliga baconet som man köper på Ica och Konsum, alla de här affärerna. Det här är så här rent fint bacon som man åt förr.
Ja.
Och det var inte alls så som jag
trodde. Det ser lite grått ut va?
Ja, det är så här
lite. Det är inte ens rött.
Nej, det blir inte riktigt. Det blir inte alls som sånt bacon som jag gillar, som är så här knaperstek liksom. Ja. Men då inser man ju också att alltså, de sprutar ju in socker i sånt som man inte har en aning om. Alltså, man fattar, man fattar inte hur de kan komma på så dumma saker av socker i.
För det är socker och fett, det är det som är smakhöjande. Vi är gjorda för att hitta socker och fett.
Ja.
Så har man inte fett som man anser är farligt, då stoppar man in socker istället. Annars så smakar grejerna ingenting.
Precis.
Ja. Men däremot när man äter LCHF då, eller låg kolhydratmat, då är det ju helt okej att lägga in smör.
Ja, och fast det är också många så här som tror liksom att då äter man stekt bacon med skirat smör.
Typ. Ja, du menar.
Men alltså det. För jag tänker på det här med LCHF, för det är många som tror just det att man ska överdriva fettintaget.
Men
det är egentligen fel, för att det man säger är att man ska sluta äta lightprodukter.
Ja.
Och du vet så här konstiga produkter. Vill man steka sin feta lax i smör, då kan man göra det.
Mm.
Men sen behöver man ju inte hälla på hur mycket fett som helst på det där, utan man måste ju faktiskt vara lite sparsam.
Även med fett?
Ja.
Ja, det innebär ju inte att man ska dansa i fett.
Men det håller ju det lilla fettet som jag äter, det brukar hålla mig mätt väldigt länge.
Ja.
Så,
ja. Jag är ju en sån person som har jättelätt för sockersug. Och det innebär att i och med att vi inte har något socker hemma så har jag ingen sockersug, därför att vi äter ingenting. Men om jag går på restaurang med ett par kompisar, tar 2 glas vin eller kanske 3, beroende på hur mycket man sitter och pratar. På vägen hem då går jag som en projektil in i en pressbyrå. För för hela min kropp skriker godis, 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 godis.
Ja.
Och det är också en sån här grej att när man inte äter socker, då blir man inte heller sugen på att äta godis.
Nej.
Och till och med lite läskigt tycker jag att det är när man har varit väldigt duktig under lång tid. Att då smakar inte ens godis gott.
Nej, det gör ju inte det. Det är skitäckligt verkligen. Ja,
och det är svårt att tala om det för folk.
Ja.
För man får, och då det är konstigt tycker jag, en morot smakar ju sött.
Mm.
Det visste inte jag.
Jättesött alltså. Ja. Det är som ett sött äpple för mig.
Ja, exakt.
Jag brukar nämligen festa på och käka väldigt liberalt så här på, alltså på julafton och sådana grejer. Då kan jag liksom unna mig att smaka sådana grejer när jag fyller år. Eller om vi någon gång går ut på restaurang. Det är väldigt sällan vi hinner det.
Ja.
Men då kan jag liksom beställa in kanske någonting annat än vad jag brukar äta till vardags.
Mm.
Men det är många gånger som jag känner att det här är ju banne mig inte ens gott. Alltså.
Nej, nej.
Det här är inte gott.
Och jag tänker uttaget det här nu med covid. När massa människor har låst in sig hemma i sin lilla lägenhet. Knappt rört på sig. Inte varit ute. Och kanske också tröstar sig med, med lite bullar och sånt.
Mm.
Och man går upp i vikt.
Mm.
Man blir också,
man går med mysbyxor med resår så man märker inte det.
Exakt. Och man sitter där framför sin skärm och får knappt något solljus.
Mm.
Alltså, jag tänker så här, det här året som vi har varit där, vi har varit helt inriktade på virus och sjukdomar, mediciner och vacciner och allt sånt där.
Mm.
Det är ju faktiskt så att massa människor också har fått covid men inte blivit så sjuka.
Mm.
Och det har vi inte pratat så mycket om, hur man, alltså varför i samma familj kan det vara någon som blir jättesjuk och någon som inte blir sjuk alls.
Mm.
Och det här med att barn inte blir lika sjuka. Alltså vad är det i den friska kroppen som gör att man klarar sjukdomar?
Mm.
Nu är jag ju inte läkare, men
inte jag heller.
Tur är väl det. Här sitter vi två stycken.
Snillen spekulerar.
Ja, exakt. Vad kallas vi? Vi är en av 10 miljoner hobbyepidemiologer.
Ja.
Ja. Nej, men jag menar, liksom, det man vet om immunförsvar och hälsa, det är ju att man ska röra på sig.
Mm.
Och gärna gå ut och röra på sig.
Mm.
För det mår man jättebra av. Och nu har man stängt in sig i sin lägenhet.
Mm.
Man får inget solljus om inte man har en bra balkong.
Mm.
D-vitamin och alla de här vitaminerna som bildas naturligt skyddar en också mot en massa saker. Och det här att umgås, förut när man kramades dagligen med olika människor, då motionerar man ju sitt immunförsvar också.
Ja.
Och nu har man ju, liksom, det är ungefär som, ja, jag pratade med en kompis som sa, den här, hon som åkte på den här rymdresan, hon som var svenska, jag kommer inte ihåg vad hon hette för någonting, som hade svensk påbrå. Det var inget problem, hon var ju i en steril miljö i flera månader och så tog man ner henne och det var inget problem att ta ner själva prylarna. Men sen skulle man låta henne få, hennes immunförsvar ju nollställt.
Mm.
Hon hade varit steril, ensam i steril miljö. Det var ju att få de här, alltså börja ta emot baciller, ungefär som folk som får cancer. Alltså, man är ju väldigt mottaglig. Så att det gäller ju också att folk nu vågar liksom börja, för rör man ingen. Mm. Är man inte ute, naturen är full med bakterier och saker och sånt som man ska träna sitt immunförsvar.
Mm.
Så jag tänker att utan att vara expert så måste vi börja leva lite sundare, äta bättre, röra oss mer, få solljus på oss.
Mm.
För nu sitter de framför sina skärmar i sina Zoom-möten i sina tjocka.
Ja, jag tror när det gäller D-vitamin, det kommer ju inte igång först i juni, så börjar huden producera det, tror jag. Men alltså jag tror det är bra att sätta sig ner och fundera på vad det är för någonting som man mår bra av.
Ja.
Jag skulle vilja slå ett slag också för meditation.
Ja!
Och det är ju ingenting som är särskilt skönt för tillfället. Det är jättejobbigt att meditera.
Ja, jag
alltså det är inte särskilt roligt. Men man märker redan efter några veckor hur man blir mer avslappnad i kroppen och mer fokuserad och gladare och mer harmonisk och man löser saker lättare. Så det blir mer, man lever i ett mer flow.
Ja, gör man.
Så det skulle jag också vilja slå ett slag för.
Mm.
Och sen att man faktiskt kan gå ut och umgås om man gör det på ett bra sätt.
Ja.
Man behöver liksom inte sitta hemma. Men det är just det här att hitta den där kraften och motivationen och hur gör man det liksom.
Och jag tror också så här, är man ledsen och rädd, vilket väldigt många människor är nu, har inte fått träffa sina barnbarn på 1,5 år. Mm. Att depression och rädsla, det gör ju också att man har mycket lättare att bli sjuk. Det känner man ju själv när man, de gånger i livet man haft kris, det är då man blir som sjukast i en förkylning.
Ja.
Så att det är också massa andra saker som det finns evidens på också. Ja. Så det är inte bara så att det är flum, utan vi är ju mänskliga varelser som behöver andra mänskliga varelser. Mm. Har vi nu låst in oss i små rum och sitter framför en skärm halva dagarna, det är ju inte bra.
Mm. Och sen är vi ju, jag tror vi också är olika. Jag tillhör ju den kategorin som egentligen alltid har varit lite ensamvarg. Jag trivs väldigt bra ensam och tycker, jag kan tycka nästan att det är lite skönt att man slipper alla krav på liksom sociala sammanhang.
Men Yvonne, du har andra varelser nära dig.
Ja.
Du, även om du är ensam.
Ja, det är ju så.
Alltså, du är inte dugg ensam, jag vet.
Ja.
Du har hur många hundar?
Ja, jag har 2 hundar. Och
hur många
sen
katter?
Har en katt och sen en papegoja och sen en björn.
Ja. Så försök inte, du har varelser. För det handlar väl om det, närhet också.
Ja.
Det kan vara en katt.
Ja, precis.
Det kan vara, och det kan vara en partner.
Ja.
Det kan vara ett barnbarn.
Ja.
Ja. Men, kan vara vänner.
Ja, absolut.
Mm.
Så, ja. Det är ju värre om man är alldeles ensam.
Ja, men det är det jag pratar om.
Ja.
Jag har en kompis som är helt ensam.
Mm.
Och jag... Ja, hon har väldigt få kontakter. Jag ringer henne så ofta jag hinner faktiskt.
Mm. Vad bra.
Alltså jag är hennes livlina ut. Men hon blir bara räddare och räddare och räddare och räddare nu.
Oj, oj.
Ja. Och det är ju inte heller bra, va?
Nej. Jag hoppas att det släpper nu när vaccinet går igång.
Ja, men jag vet inte riktigt.
Nej.
För att det är också, det är som när folk blir arbetslösa. Det är ju, man hamnar ju liksom i en nedåtgående spiral. Och blir, ja. Så att det gäller ju att folk vågar komma ut också.
Ja.
För man har ju kanske vant sig vid att få alla matvaror hemskickade.
Mm. Men det gäller väl kanske att börja i liten... Det är ju bra att hon har dig som kompis. För då kanske du kan lura ut henne så ni kan träffas i någon trädgård eller...
Hon bor inte i Tyresö.
Nej. Nej.
Nej.
Det är svårt alltså.
Ja.
Mm. Jag vet ju, jag har ju... Min styvfar, alltså min mamma dog ju här i september för ett par år sedan. Och strax efter i hans stora sorg så kom ju den här covidan.
Mm.
Och så han har ju suttit ensam i sin sorg i en tom, tyst lägenhet. Och både hunden och katten dog också. Man blir ju liksom maktlös. Men hade jag kunnat så hade jag ju åkt till honom naturligtvis.
Mm.
Tagit med mig hundarna och varit där med honom ett tag. Lite då och då för att stötta och sådär. Men det är just det här... Alltså det finns ju verkligen väldigt svåra situationer bland människor som är ensamma.
Ja.
Men det blir ju något vi alla måste hjälpas åt med nu när vi börjar öppna upp samhället så småningom. Så får vi alla ta tag i våra vänner och anhöriga och de vi känner till och kanske någon granne och sådär.
Ja, men det, alltså...
Så vi får alla hjälpas åt nu.
Ja, och det här med vad var och en kan göra själv.
Ja.
Det här med ut i naturen är väldigt läkande.
Ja.
Man mår jättebra av det.
Gud.
Ja. Ut i solen när den kommer. Inte bränna för mycket, men ändå ut i solen.
Mm.
Ät rätt.
Precis. Precis.
Rör dig. Jag gör till exempel yoga.
Ja.
Det är min bästa grej.
Ja.
Och ja, men det är också en sån här grej som man gör så att man mår bättre.
Mm.
Förut gick jag på Friskis och Svettis, men det har man ju inte gjort under det här året.
Mm.
Men nu finns det väldigt mycket promenadgrupper. Så att vill man,
det är kanonbra.
Ja, i Tyresö. Alla pensionärsorganisationer har det.
Ja.
Och sånt kan man också hänga med på så att man gör något.
Mm.
Ja.
Precis, man kan ju dansa också. Bara det här att sjunga.
Ja.
Det kan jag göra för att få igång, liksom, för att jag verkligen ska få igång mina energi.
Ja.
Så då om jag går och sjunger jättehögt, det spelar ingen roll om det är vackert eller inte.
Nej.
Ibland låter det inte bra.
Och du har papegoja som kan härma dig, va?
Ja, precis. Och så min kollie brukar skälla ut mig, han tycker det låter förskräckligt. Men då blir man genast på bättre humör och kroppen kommer igång och blodcirkulationen. Och så får man idéer på vad man kan göra.
Ja.
Jag målar ju också väldigt mycket.
Ja, men det är sån här, det är också självhjälp på något sätt, va?
Ja, det är det. Jag målar mandalas hela tiden.
Stenar.
För det är nästan som en meditation.
Det är stenar, va?
Ja, bland stenar, men också tavlor. Jag
med små
hela
prickar?
Tiden på.
Med små
droppar? Små prickar med olika färger.
Ja.
Så jag målar andra motiv. Jag håller på att måla en byrå Där varje låda är flera motiv.
Jaha.
Där jag går och tänker hela tiden, vad ska jag måla nu? Så att ja. Den där blir jättefärggrann. Den här byrån, jag har ingen aning om hur själva slutresultatet kommer att bli. Men den har jag hållit på med ett år nu. Ja,
jag tycker vi lägger ut några av dina fina stenar. För jag såg att du la ut stenar förut. Så att folk kan se vad det är för någonting.
Ja.
För det är också någonting man kan syssla med. Sånt som gör en glad.
Precis.
Ja. För jag tror
på musik är ju himla bra också.
Ja.
Lyssna på sånt som man tycker är upplyftande. Som man blir glad av.
Ja. Sånt måste vi ha.
Ja.
Och jag tror till exempel det här
med... ringa varann.
Ja. Och det här med att man stängt ner hela kulturlivet. För det känner jag också människor som precis har gått i pension och tänkte nu ska jag gå på teater, jag ska resa. Och sen...
så blir det stopp.
Ja, men så att man får göra så gott det går att se till att hålla sig frisk.
Ja.
Och din metod då, det här med Diet Doctor kan man gå in på, den är öppen. Men din Facebookgrupp, då måste man bli medlem i den som heter Smarta Diabetiker.
Ja, precis. Då kan man ju bara gå in dit och trycka på
bli medlem.
Bli medlem, så blir man insläppt då.
Och det som är fantastiskt det ni gör, det är att ni lägger ut de här recepten.
Ja, jag har ju en receptsida.
Ja. Och jag är ledsen, men även om det verkar jätteenkelt så är det långt över min... Jag har aldrig lagat mat egentligen hela mitt liv. så att det är inte min grej. Men jag fattar ju att man lika gärna kan ha blomkålsmos istället för potatismos och sånt
precis.
Där. Ja.
Så det finns så mycket läckert som man kan göra. Och jag bjuder våra gäster på det också.
Ja, jag vet.
Det är ingen som vet att de får LCHF. De sitter ju där och tycker det är jättegott.
Precis. Jättetrevligt att få tillbaka dig här, Yvonne Stenberg Taubert, och grattis till att ni är att Björns arbetsplats som är, han är väl delägare eller en del?
Nej, han är inte delägare. Det är Anoushe som är VD.
Men han är den som har varit med och dragit igång den.
Ja, han har varit med tillsammans med Anoushe och flera andra och startat den.
Ja,
ja.
Som har blivit utsett nyligen, såg jag i någon tidning, till Tyresös bästa vårdcentral.
Det är jätteroligt.
Ja.
Ja. Jättekul.
Så hälsa till alla de här duktiga medarbetarna där. Vi får se om vi kan nå Björn någon gång också. Han får komma hit och berätta.
Ja, det ska,
för han är lite Tyresökändis nu, tycker jag.
Ja, han börjar bli det.
Alla vet. Ja. Vi har inte så mycket Tyresökändisar.
Ja.
För att han har ju varit jobbat på många andra ställen i Tyresö tidigare.
Ja. Ja. Han har jobbat över hela Sverige också.
Ja, jag vet.
Nej, men han är känd här i Tyresö.
Bra.
Absolut. Ja.
Så ni alltså lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och jag som låtsas att jag kan allting om hälsa heter Ann Sandin Lindgren.